Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext för den 10:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Johannes. Kristus sade: skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds 7 andar och de 7 stjärnorna. Jag känner dina gärningar, du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma över dig som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. Ty de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, dagens episteltext är hämtad ifrån sändebrevet till församlingen i Sardes, som vi finner i Uppenbarelseboken. Det är den uppståndne och förhärligade Kristus som talar och som får, som ber Johannes aposteln att skriva ner vad han ser hos församlingen och vad de behöver höra. Han skulle skriva ner orden till församlingens ängel eller budbärare, det vill säga församlingens pastor. Den första pastorn eller biskopen i Sardes var troligen Klemens av Sardes, som var en av de 70 lärjungarna. Sannolikt är det han som ska ta emot och förmedla förmaningen som gällde församlingen i denna stad. Jesus Kristus kan tala om läget i församlingen eftersom han ser allt och vet allt. Han har, sig i texten, de 7 stjärnorna, det vill säga de 7 pastorerna, i sin hand. Han har Guds 7 andar, det vill säga Guds helige ande. Jesus ser. Och vi ser. Men vad Jesus ser, det är inte alltid vad vi ser. Jesus ser bakom. Och han ser inuti. Till det yttre såg man inga märkvärdiga problem med församlingen i Sardes. Du har namnet om dig. Att du lever, säger Jesus. Det vill säga att man talar om dig på detta sätt. Det är vad folk säger. Man hade det ryktet. Och så var det säkert en gång i tiden i församlingen i Sardes. Man hade grundats en gång i tiden. Kanske var det just lärjungen Klemens som personligen hade hört Jesu undervisning och som färdades de 70 milen mellan Israel och nuvarande västra delen av Turkiet och förkunnade där och grundade församlingen. Det kan också ha varit Paulus eller Johannes själv. Under alla händelser så hade det varit en församling av Guds barn som levde i gemenskapen med frälsaren, som samlades kring apostlarnas och profeternas undervisning, som delade Herrens nattvard på Herrens dag och som bad till Herren. Det var vad folk sa om dem, att de levde. Men Jesus har mer information. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Kanske det härifrån vi fått namnet och beteckningen namnkristen. Du har namnet om dig. Man är kristen bara till namnet. Det finns ingen äkta gemenskap med frälsaren eller relation till frälsaren Jesus i hjärtat. Man är andligt död. Man kanske använder ett kristet språk och man har många andra attribut och man går till kyrkan och man kallar sig kristen. Tänk så sorgligt när det som en gång var levande dör. Bibeln lär ju att vi av naturen, alltså av födelsen, inte är andligt levande utan andligt döda. Aposteln Paulus skriver till en annan församling i mindre Asien eller nuvarande delen av västra Turkiet, Efesus. Er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydande söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Den andligt döde är en slav under synden och Satan. Men Gud älskade också dem som hade överträdelser inför hans heliga lag. Han tog den överträdelsen på sig och lade den på Jesus Kristus, Guds son, som på korset straffades för dessa överträdelser och synder. Dödades, men gick segrande ur graven. Den stund vi tror att Jesus Kristus är vår frälsare som förlåter oss och renar oss ifrån allt som skiljer oss ifrån Gud, så blir vi levande. Av nåd, säger aposteln, är ni frälsta. Och det undret hade hänt en gång i tiden i Sardes. Men sen hade någonting förändrats. Inte alla i församlingen hade förlorat det andliga livet, men tillräckligt många för att Kristus ska kunna säga till församlingen: du är död. Vilket hemskt budskap. Men ändå ett nyttigt och viktigt budskap. Tänk så bra att Kristus fick säga det till den här skaran. Tänk om den här andligt döda skaran hade fått fortsätta sin innehållslösa verksamhet utan att någon gav dem en diagnos. Då hade man kanske inte gjort någonting åt situationen. Då kanske man inte hade förändrats, påverkats, vaknat. Innan vi går vidare med att se på själva situationen, låt oss se på detta med att se levande ut utan att vara det. Just en sån här sak bekymrar många kristna. Om man nu kan vara icke-kristen fast man tror sig vara kristen, om det nu kan se ut som att man lever fast man är död, tänk om inte jag är ett Guds barn utan att jag bara inbillar mig. Vad ska man svara på en sån anfäktelse? Jag låter oss för det första se att en andligt döde här i texten, han ställer sig inte ens den frågan. Det är ju därför Jesus måste påminna dem. En annan sak som vi inte får glömma bort är att även fast de hade namnet om sig, vilket kanske var ett gammalt omdöme, ett rykte från fornstora dagar, så saknades ändå någonting. Jesus säger: jag känner dina gärningar, vers 1, Och när han längre fram talade om några i församlingen som ändå levde, så omtalade han dem, alltså de som ännu levde, om att de inte har smutsat ner sina kläder. Det vill säga, de andra hade smutsat ner sina kläder. Det hade skett ett syndafall i församlingen. Många hade smutsat ner sina kläder. Självklart är det så att skiljelinjen mellan död och liv inte handlar om en knivskarp gräns mellan de som gör goda saker och de som inte gör dem. Mellan de som inte gör onda saker och de som gör dem. Vi kan ju bara se på Paulus kamp med sig själv i Romarbrevet 7. Vi kan ju se på hur Barnabas hamnade i gräl med Paulus, Apostlagärningarna 15:39. Vi kan ju tänka på Petrus feghet att nyttja den kristna friheten inför sina judiska landsmän, Galaterbrevet 2:11-14. Det är inte de tillfälliga synderna som skiljer från Gud, utan syndafallet. När man lever i synd, när man blir omedveten och obekymrad om sin situation och inte ser meningen med den dagliga omvändelsen i ånger och tro. Aposteln skriver i 1 Timoteus 5:6 att den som för ett utsvävande liv är levande död. Och Petrus, han beskriver dem i sitt brev, 2 Petrus 2:17 och följande. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som är knappt nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet. Ty där man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus och besegrade av den, då har det sista blivit för dem värre än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg. Utan att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnas till dem. Det har gått med dem, som det heter sant i ordspråket. En hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Det handlar alltså om dem som inte lever i daglig omvändelse. De som lever obekymrade av sina synder och inte vänder om till frälsaren. Det handlar om dem som släppt greppet men ändå behållit det kristna namnet. De har ett sken av Guds fruktan, 2 Timoteus 3:5. Församlingen i Sardes manar Kristus: vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Du har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Sardes låg i mindre Asien, alltså i västra delen av nuvarande Turkiet, och var en lydstat i Lydien. Den var rik eftersom den på grund av sitt läge fick betydelse för handeln. Och här fanns en romersk teater, stadium och ett tempel till gudinnan Kybele. Eftersom staden var belägen på en höjd omgiven av stadsmurar, ungefär 450 meter över havet, så kände man sig trygg för omgivande hot. Ändå fick man uppleva inte bara jordbävningar utan också belägringar. Man undrar lite hur väl församlingen känner stadens historia. För orden vakna upp och håll dig vaken borde slå ner som en bomb bland de obekymrade namnkristna i församlingen. År 547 före Kristus hade den persiske kungen Kyros gått i krig med den lydiske kungen Krösus. Ja, det är han som har gett upphov till att vara rik som Krösus. Kung Krösus, det var en lydisk kung. Och han var, som dikten också appellerar till, ofantligt rik person. Kung Krösus. Han blev alltså angripen år 547 av kung Cyrus. Och han tar sin tillflykt till den lydiska huvudstaden Sardes med sina till synes otillgängliga klippor. Trots att hela slätten var fylld med persiska soldater så gick kung Krösus lugnt och la sig på kvällen för att bli väckt med rummet fyllt av persiska soldater. Han hade litat på murarna och trott att soldaterna vakade tillräckligt väl. Men perserna hade hittat en obevakad ingång och där hade de gått in. Som om det inte vore nog så upprepade kung Antiochos den tredje samma bedrift 200 år senare. Så vakna upp och håll dig vaken. Det var ord som de borde förstå med den här historiken i församlingen. Vakna upp och håll dig vaken. Det är vad han säger, Kristus, till de sovande i församlingen i Sardes. Han fortsätter med ännu allvarligare ord. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska komma över dig som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Vers 3. Den som sover obekymrad av vad som faktiskt händer runt omkring. Han sover ju ganska lugnt. Han kan ju vara bekymrad över vad som händer i drömmen. Men drömmen är ju inte någonting verkligt. Det som händer runt den sovande däremot är någonting verkligt. Och när Kristus talar om att han ska komma som en tjuv så handlar det i första hand inte om hans andra ankomst i härlighet. Utan om att han kommer och straffar otron i tiden. Till exempel genom att ta bort evangeliet helt och hållet. Vi har en parallelltext i Kristi ord till församlingen i Efesus. I sändebrevet där. Där säger han, om du inte omvänder dig skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Ljusstaken är i Johannes språkbruk församlingen. Han säger alltså till Efesus att han tar bort den församlingen eller flyttar den om de inte omvänder sig. Och det är någonting som händer ibland, som kan hända församlingar, som jag själv har fått bevittna i en församling. Att församlingen bara försvinner därför att man inte är hörsam inför Guds ord. Och därför manar Kristus, vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Vers 2. Ingen människa kan göra sig själv levande eller väcka sig själv ur den andliga sömnen. Det är ett verk av Guds ande genom lag och genom evangelium. Och därför behöver ordet vakna höras i församlingen när det lästes upp av församlingens pastor Clemens. Ett väckelserop kan vara vakna upp om du sover obekymrad av synden. Och någon kanske svarar, men jag kan ju bättra mig senare. Kristus svarar att den möjligheten kan vi inte kallt räkna med. Om du inte håller dig vaken ska jag komma över dig som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. En annan kanske svarar: vakna över mina synder. Jag gör ju inga märkvärdigare saker än vad andra kristna gör. Gud har nog överseende. På det svarar skriften att detta med att leva i omvändelse, det handlar inte om att man begår särskilt allvarliga saker. För allt vi gör eller misslyckas med att göra inför Guds lag skiljer oss ifrån Gud om vi inte ångrar oss och tror. Jakob skriver: den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Jakobs brev kapitel 2 vers 10. Och därför borde alla synder vi gör, om det så bara handlar om ord eller tankar, bekymra oss. Att vi bekänner våra synder i syndabekännelsen, i bikten, i högmässan, på söndagen, det handlar alltså inte om att vi är särskilt hemska syndare jämfört med andra syndare. Om vi kanske till och med har svårt att hitta några synder att bekänna, så kan vi ju be med kung David. Den märker själv hur ofta han felar. Förlåt mig mina hemliga brister. Psalm 19 och vers 13. Men att vakna, det handlar inte bara om att vakna upp inför Guds heliga lag. Att inse att man är en syndare i behov av omvändelse, det handlar också om att vakna upp inför evangeliet. Budskapet om Guds nåd i Kristus. Guds apostel Paulus skriver: vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Efesierbrevet 5:14. När vi ur vår sömn lyft vår blick och sett att vi har firat inför Gud, att vi har brutit hans heliga lag, så ska vi fästa den vid korset. Vi ska se på Jesus Kristus som har burit alla våra synder på korsets trä i sin egen kropp och sonat för dem. Och därför säger Kristus så trösterikt till församlingen i Sardes: men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Att omvändas handlar om att se verkligheten om sig själv. Att vi felat och felar. Och att se verkligheten i ljuset av Jesus Kristus, hans försoningsverk på korset. Att vi är klädda i vita kläder. Det betyder att genom hans blod så har våra synder tagits ifrån oss och spikats fast vid korset. Vår frälsning har inte med våra handlingar att göra. Hur lydiga vi är, även om det är viktigt att göra det Gud vill, att lyda hans lag. Frälsningen beror inte ens på hur stark tro vi har, även om vi behöver tro. Frälsningen handlar om Guds kärlek till oss. Det fanns några i Sardes som inte sov, som vandrade i vita kläder. Det betyder inte att de var perfekta kristna. Profeten Jesaja skriver: jag glädjer mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Det handlar alltså inte om vår rättfärdighet, utan om Guds rättfärdighet som tillräknas oss och som vi får förlita oss på. Tron på denna Guds rättfärdighet i Kristus levde somliga i bland de troende i församlingen i Sardes. Men Kristus unnar detta även den som ännu sov. Och därför ropar han: vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Hur skulle de komma tillbaka till barnaskapet hos Gud? Menar han. De skulle komma ihåg. De skulle minnas hur det var en gång. När de kom till tro. Minnas. Att det var genom budskapet om Jesus Kristus. De kom till förvissning om. Att alla synder är förlåtna. Genom Guds sons blod. Då hade de kanske gråtit över sina synder. Men de hade nog också gråtit av glädje. Över att Jesus Kristus förlåter oss våra synder. Och klär oss i nya vita kläder. Guds sons blod renar från synd. Idag så är det ju populärt att byta kläder. Så snart modet ändrar sig. Men det enda klädbyte som är viktigt inför Gud, det är det klädbyte som profeten Zakaria talar om. Josua var klädd i orena kläder när han stod inför ängeln. Och ängeln sa till dem som stod inför honom, ta av honom de orena kläderna. Sen sa han till Josua, se, jag har tagit din missgärning från dig och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag, sätt också en ren bindel på hans huvud. Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Zakaria 3, vers 3-5. Guds kläder som han ger de sina är rena och vita. Och Johannes förklarar i det sjunde kapitlet i Uppenbarelseboken hur de kan vara så vita. Vers 14. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Låt oss be att det inte bara är om de troende Sardes utan också om dig och mig som Kristus talar när han säger de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder till de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Amen. Låt oss